Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never.
Hej och välkomna till avsnitt 61 utav Svenska FPL-podden. Vi ska runda av Game Week 12 här i detta avsnitt och även förbereda oss inför höstens sista landslagsuppehåll. Vi spelar in idag tisdagen den 12 november och kommer såklart då syna Game Week 12 och lagen som spelade. Och sen så kikar vi in i poddligan, vi kollar till poddlaget där det går bra nu och vi avancerar. Det känns riktigt fint. Vi kommer snabbt bara kolla förra veckans rekommendationer sett till kaptensval och differentialval och avsluta med en mängd lyssnarfrågor från er kära lyssnare. Innan vi drar igång så ska jag säga det att som vanligt så sponsras podden av vår spelpartner Coolbet. Och nu när det är landslagsuppehåll och EM-kvalet ska avgöras så tycker i alla fall jag att det är läge att gå in och spana in deras fina odds på alla matcher. Exempelvis så hoppas vi ju såklart att Sverige ska lösa avancemanget borta mot Rumänien på fredag. Avancemang är klart vid ett kryss, men jag tror till och med på en rak seger till Sverige och det ger hela 2,66 i odds just nu. Spel enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi ska även tacka Dynamo Sports, Glenn Sports Bar och Unisportstore.se som sponsrar poddligan med fina priser. Och både Dynamo och Glenn har ju egna fantasyligor och Stefan, har du någon aning vem som leder november månad i Glenns egna fantasyliga?
Nej, det kanske du gör.
Jajamän, mitt privata bygge där och jag tog även hem priset för de har ju pris varje Game Week här för Game Week 12 som bästa lag. Så att, det är vind i seglen både på privat håll, vet jag även gäller dig och poddlaget. Så att, men självförtroendet växer nu. Det känns härligt. Det har varit en hyfsat tung höst, men nu börjar man se framsteg.
Ja, det är riktigt kul att det går åt rätt håll. Nu har man kommit in på toppmiljonen som är en riktig, riktig skamgräns där. Men förhoppningsvis blir det bättre än så.
Ja, nej, men både poddlaget och våra byggen känns som att de är väl rustade här framåt. Och väl rustade, jag tänkte vi hoppar rätt in i matchgenomgången och då ska vi väl börja med toppmötet Liverpool City som Liverpool vinner med 3-1. Och Liverpool, ja, de är väl verkligen väl rustade de också. De gör ett ryck här och även om säsongen är relativt ung så ser det ju ljust ut sett till den där efterlängtade ligatiteln för just Liverpool. Som Liverpool-supporter vågar man kanske knappt nämna det, men som sagt det ser väldigt ljust ut. Med uppkommande spelschema så är ju de flesta även överens om att det är dags att fylla sitt lag med 3 Liverpool-spelare om man inte redan har det. Och den stora frågan blir ju då vilka? För mig faller valet ganska snabbt på Trent, Robertson och Mané och detta till mycket för att jag redan äger Trent och Mané, men även om jag exempelvis skulle dra ett wildcard nu så tror jag att det hade varit just mina val. Man kan såklart investera ännu mer och dubbla upp i offensiven i form av båda mittfältarna, alternativt Firmino i sällskap med en av Mané eller Salah. Men jag gillar mer vad jag får för pengarna i dubbeldefensiv. Vad säger du, Stefan? Hur går dina tankar kring Liverpool-spelare?
Ja, nej, jag har inte ens funderat på att dubbla upp deras mittfältare eller tänkt på Firmino, utan för mig gäller också två backar och en av mittfältarna.
Mm. Jag vet, om jag ska vara helt ärlig, så jag vet inte ens om man ska se på Trent och Robertson som försvarare sett till deras offensiva utdelning. Och deras höga pris måste man nästan jämföra med hur man skulle se på en mittfältare i den priskategorin, som dessutom då får poäng för hållna nollor och extra poäng för gjorda mål.
Ja, alltså jag diskuterade det här lite med polare, och till exempel om jag jämförde med Robertson då, som har tagit lite mer poäng än Trent, så han matchar de flesta av de populära 7 mittfältarna, och då har ändå Liverpool bara hållit 2 nollor här första 12 gameweeksen. Så säg bara att de kommer tillbaka till en normal produktion av att hålla nollor, då kommer poängen sticka iväg för Robertson och Trent jämfört de här billigare mittfältarna som har levererat.
Nej, precis. Det är exakt min tanke, och jag tror ju att de här nollorna kommer komma. Och nu känns det är inte så ofta man kan göra jämförelser mellan Liverpool och United just nu, men sett till det här att Liverpool inte har hållit så mycket nollor, så de har ändå släppt in väldigt få mål. Det problemet i fantasy-hänseende är bara att det har blivit ungefär ett per match, och det blir aldrig någon nolla. Men jag tror att det kommer ändras nu med spelschemat, och det känns som att Trent och Robertson, så kommer man sitta rätt härligt till här om några veckor om man går på dem redan nu. Men om vi flyttar fram det då och säger att man ska ha en offensiv spelare, ja, men då är det väl förmodligen på mittfältet, och valet står då mellan Salah och Mané. Och matchen mot City här, så tycker jag ju att Salah ser hetare ut än Mané, någonting som vi inte är vana att se nu de senaste gameweeksen.
Nej, men jag satt och läste på tåget hem här också att han har dragits ut från Egyptens trupp på grund av sin ankelskada. Och det var ju en situation där Fernandinho tacklade ner honom och han blev liggande, och man trodde att det här kanske, att det blir byte på honom efter han hade gjort sitt mål i första halvlek. Han spelade dock vidare nästan hela matchen, men han ska tydligen ha fått en setback i skadan. Men det är ju såklart för tidigt att säga om man kommer missa nästa gameweek eller inte.
Mm. Om vi nu skulle få indikationer på att Salah är ändå liksom frisk från den här ankelskadan, hur rankar då Salah versus Mané? De ligger ju i stort sett likadant prisade just nu, och Salah har väl förmodligen straffar om inte Milner är på planen, och jag vet att du har hållit han före Mané men börjat vackla lite grann.
Ja, nej, om man bara kollar på dem och ska byta in, om man sitter utan till exempel, då kanske Mané är snäppet säkrare nu, som vi har sett, och hans form liksom, han har bevisat att han kan hålla upp den under en längre tid. Men sitter man med Salah, så skulle jag inte göra ett byte till Mané, det tycker jag inte är värt.
Nej, men då är vi nog ganska överens där. Jag skulle även vilja lägga till den diskussionen att det jag gillar med Mané är att den här säsongen även har börjat leverera lite mer på bortaplan, och vi saknade förra säsongen då nästan all offensiv utdelning kom hemma på Anfield.
Ja, å andra sidan, och något som är negativt för Salah, han har ju inte gjort ett enda mål på bortaplan än så länge.
Nej. Det kan även lägga till det att det jag lite drar mig för, utöver det stora priset att ha både Mané och Salah i sitt bygge, det är att jag skulle ha extremt jobbigt varje vecka att sätta kaptensbindeln, för det är ganska stor risk att man kommer in i någon snedgunga där att man kan inte välja vem man ska sätta binden på utav dem, och så gör den andra massa poäng och så blir man sjukt frustrerad. Så att, ja, det är också någonting som jag tycker säger att man inte ska ta in båda, även fast det kan vara en rejäl differential att sitta med båda där. Men som sagt, det är mycket pengar också.
Ja, men jag hade inte räknat ut, för då får man ju säkert offra någon sitter mitt fält där. Jag hade inte räknat ut, framförallt inte De Bruyne, men inte Sterling heller. Så att nej, jag sitter med båda Liverpool mittfältarna tycker jag inte riktigt är värt. Det enda som talar emot att gå på Trent och Robertson, det är väl att det finns så många andra bra billiga backar så man kanske inte ser behovet. Men som du är inne på så tror jag att man kommer bli belönad av att sitta med de kommande veckorna här efter landslagsuppehållet.
Jag kollar lite på Liverpools spelschema här och jag ser att innan Liverpools blanka gameweek 18 så har de hemma matchen mot Brighton, Everton och Watford. Och ja, det tycker jag i alla fall jag vattnas lite i munnen och det luktar kaptensläge. Men närmast nu i gameweek 13 efter landslagsuppehållet så ska de besöka målsnåla Crystal Palace borta på Selhurst Park. Och ja, jag vet inte om jag är beredd att sätta någon bindel där på exempelvis Mané, men vi kommer ju diskutera det i nästa poddavsnitt då vi är lite närmare själva deadline för Game Week 13, hur vi tänker kring kaptensdiskussionen. Men om man redan blickar framåt nu så landar jag i alla fall där. Om vi går vidare med Manchester City då, som har lite tufft och kommit efter lite väl mycket mot Liverpool, så är det ju många som spelar fantasy som pratar om ett tuffare schema här som är att vänta för City, och man kollar på att byta ut en del City-spelare och fördela om sina investeringar. Men för mig så är det ju en sanning med modifikation då City är ganska obrydda motstånd utöver möjligtvis just Liverpool då som de nu har mött. Att Chelsea hemma, United hemma och Arsenal borta klassas som svårighetsgrad 4 av fantasy och är röda matcher är exempelvis en ganska rejäl överdrift om man frågar mig. Men med det sagt så tycker jag ändå att det finns ett hyfsat bra case att endast ha kanske en offensiv City-spelare framåt och istället stuva om resurserna då till Liverpool exempelvis. Och den stora anledningen till detta enligt mig är att när jag kikar på spelschema och så här så personligen så är inte jag så sugen att vilja sätta en kaptensbindel på en City-spelare mer eller mindre resten av året före exempelvis en Liverpool-spelare. Eventuellt nu i Game Week 13 när Chelsea kommer på besök på Etihad. Chelseas försvar har väl varit sådär. Jag tycker matchen, även om City kan leverera mot alla lag, så nej, jag är inte så sugen att sätta binden där och då ha så mycket pengar investerade i Sterling eller Aguero eller sådär. Så nej, jag nöjer mig nog med en, men jag skulle heller inte vilja gå helt utan City här framåt. I Game Week 18 då Liverpool inte har någon match, då kanske man kan vända sig till en City-kapten, men samtidigt möter man då ett svårspelat Leicester. Så då kanske behöver man kolla på annat håll då om man inte har en jättefin känsla för City. Och ja, vem ska man välja då? Ja, den City-spelare som jag behåller, det är Kevin De Bruyne. Och trots att han endast har en offensiv utdelning sedan Game Week 8 så tycker jag att han fortsatt ser väldigt intressant ut och inblandad i det mesta av Citys offensiv. Både gällande fasta situationer men även i öppet spel. Sterling, absolut. Han är bra och kanske den spelare i City som hotade mest, och statistiken säger ju även att han toppade touches in the box, flest skott på mål och hade högst expected goal involvement av alla offensiva pjäser i matchen, och det säger ju inte lite, och han kommer säkerligen ta en hel del poäng framöver, men för mig behöver jag pengarna till investering i Liverpool istället, och då avgör ändå just den här kaptensdiskussionen, och jag sitter hellre utan Sterling än exempelvis Salah eller Mané. Jag vet inte, hur tänker du där, Stefan? Sterling är ju även fortsatt en varning ifrån en avstängning också.
Ja, det är det enda som gör mig lite lugnare att sitta utan honom, att troligtvis så kommer han vara avstängd någon match här. Men han såg jättefin ut mot Liverpool och skapade enorma problem för Trent Alexander-Arnold. Så möter han lite sämre motstånd så kommer han troligtvis göra poäng.
Absolut. Aguero är den sista offensiva City-spelare jag tänkte nämna och hans poängtak är ju som alltid väldigt högt. Men priset i speltid får mig ändå att avstå då det även finns billigare alternativ på forwardsplatserna som är väldigt intressanta. Hur resonerar det här? Jag vet att du inte sitter på Aguero heller och inte kollar på att ta in honom, kan jag väl tänka mig.
Nej. Jag är också inne på det som det finns pass bra alternativ nu bland forwardsen och som är dessutom är billigare. Så att jag kollar inte mot honom och vi har sett att Jesus är ett allt större hot mot hans speltid vilket har fortsatt här de senaste veckorna.
Ja. Innan vi går vidare med nästa match och nästa två lag så vill jag ändå säga det att som sagt Chelsea väntar hemma på Etihad här efter landslagsuppehållet och jag vill skicka med där att Chelsea har haft väldigt svårt att hålla tätt på bortaplan i år och det finns nog ganska goda chanser till fina offensiva scorer för City-spelare i Game Week 13.
Absolut, jag går vidare med Leicester Arsenal som Leicester vinner med 2-0 och de bekräftar väl det vi redan visste och det är att för mig är de i alla fall en av favoriterna till en topp 4-placering. Man vinner bekvämt den här matchen mot Arsenal även om segern satt lite hårdare åt än vad jag trodde på förhand. Schemat blir till råga på allt dessutom ännu bättre nu efter den här matchen så att det är bara att fortsätta shoppa loss och äga Leicester-spelare. Och mina favoriter är fortsatt Soyuncu som tar nya poäng, en bonuspoäng i backlinjen. Madison och Vardy längst fram. Outsidersna får väl vara Chilwell och Tielemans. Men som sagt, att sitta tungt investerad i Leicester har varit ett väldigt bra spår. Och jag tror att det kommer fortsätta vara så de kommande omgångarna. Arsenal då? Ja, schemat är faktiskt fortsatt bra men man är fortsatt helt under isen och jag skulle behöva bli tvingad att ta in någon om jag skulle välja någon och då skulle valet falla på Lacazette.
Yes, jag tänkte gå vidare med mitt kära Manchester United som vann mot Brighton med 3-1 och jag tror att vi kan konstatera att Uniteds offensiv är långt ifrån perfekt men nu när Martial är åter i laget så betyder det en enorm förbättring och plötsligt ser Marcus Rashford ut som den spännande spelare som han ändå är och Rashford är betydligt bättre när han får utgå från kanten i en relativt fri roll och Martial är sjukt viktig för Rashfords prestationer med sitt länkspel där uppe. Rashford borde ju komma ifrån den här matchen med betydligt mer poäng än vad han ändå gör med lite större skärpa i avsluten vilket hans expected goal involvement på 1,97 även visar. Och jag förstår om man är sugen på honom till sitt FPL-bygge men för mig är ändå Uniteds offensiva fantasy-diamant Martial då han står som mittfältare och är prissatt till relativt blygsamma 7,7. Med kommande spelschema så borde en del poäng trilla in här. Han har hittills snittat över 6,1 poäng i sina matcher den här säsongen, vilket inte är illa för priset 7,7. Vill man ha backning i Uniteds offensiv för billigare peng än Martial och Rashford kan jag kort nämna James men även om man fortsatt gör det bra så tycker jag inte man ska ha samma förhoppningar på poäng som för exempelvis Rashford och Martial. Uniteds ojämna offensiva prestationer gör även att jag inte riktigt tycker att man bör dubbla upp även fast det är ett fint spelschema. Och försvaret då? Ja, de fortsätter bjuda på en kasse i varje match och i denna match är det via en hörna där vi har sett United haft lite problem när de spelar zonförsvar. I övrigt så är det bra defensivt spel från United där Brighton hade den lägsta expected goal i öppet spel hela Game Week 12 med 0,12 vilket är väldigt lågt. I matchen så fick vi se unge ytterbacken Williams chansen när då Shaw är skadad och Young var avstängd. Jag är lite tveksam på om Solskjær fortsatt ger en chansen, men han gjorde det riktigt bra i matchen och många United-supportrar hoppas att han i alla fall ska gå före Young framöver. Och om så är fallet så har vi ju en 4,0-försvarare som i ett lag som United som kan få speltid framöver. Men som sagt, stor risk då Shaw också förväntas vara tillbaka från skada här inom kort, kanske redan till Game Week 13 nu efter landslagsuppehållet. Värt att säga om United är även att de är klara för avancemang i Europa League, vilket förhoppningsvis gör att man kommer rotera viktiga pjäser i uppkommande Europa League-spel. Bland annat ska de ju på en riktigt jobbig bortamatch mot Astana. Men jag är långt ifrån trygg med att Solskjær kommer rotera så som han borde göra. Han borde bara skicka ett riktigt brödgäng bort i det här långt bort i standlandet. Men ja, det återstår helt enkelt att se. Brighton då? Ja, det var en tuff söndags eftermiddag för dem och Trossard, som jag gillar, hade det ganska jobbigt i denna matchen. Men han är ändå den Brighton-spelare som jag fortsatt har högst tankar kring. Svinjobbigt schema direkt efter landslagsuppehållet med Leicester hemma, följt av dubbla borta matcher mot Liverpool och Arsenal. Unge Connolly utbytt i halvtid då han hade ont i ljumsken, och detta håller honom även borta från landslagsspel och är osäker just i detta nu inför Game Week 13. Men det är ändå långt bort, ska man ha klart för sig. Men framförallt så är det lite försvarsproblematik inför Game Week 13, då mittbacken Webster sedan tidigare är skadad och nu Dunk avstängd på grund av 5 varningar. Och vi kan väl skicka med att det talar ganska gott inför Leicesters offensiva pjäser, då det är de som väntar efter landslagsuppehållet.
Yes, Chelsea Crystal Palace vinner Chelsea med 2-0 och man gör det på ett imponerande sätt. Man städar av den här matchen som hur stabilt som helst, och Palace är egentligen inte nära någon gång att få någonting med sig. En annan spelare som fortsätter imponera är ju Christian Pulisic, men när han gör sitt mål så glider han in i stolpen, och jag tror att det är det som orsakar att han drar på sig en höftskada som vi inte riktigt vet statusen på än. Jag tror inte att den ska vara så farlig. Men både det och att han eventuellt ska iväg på landslagsspel med USA då, talar emot honom till nästa omgång, då man dessutom har en jobbig match mot Manchester City. Jag tycker dock att han börjar etablera sig som ett allt bättre alternativ än Mount, som har blivit mindre effektiv sedan han flyttade in centralt och dessutom har tappat mycket fasta situationer till Williams fördel. I övrigt så fortsätter Abraham att producera på topp och ser jättefint ut, fin ut, och vi får även se en väldigt bra prestation från Reece James på högerbacken. Men då han har tuff konkurrens från lagkaptenen Azpilicueta så faller mitt val i backlinjen på Tomori, som visar att han även kan plocka bonuspoäng när Chelsea håller nollan och han drar in alla 3 i den här matchen. Efter City-matchen så fortsätter Chelseas bra matcher, så det är en bra idé att sitta på 2 eller 3 stycken därifrån fortsatt, givet att de är så pass prisvärda. Crystal Palace då, de har lite tuffa omgångar som kommer här. Dels Chelsea då, men även 2 omgångar till som ser lite sämre ut, men sen vänder matcherna och blir bättre. Jag hade avvaktat till dess. Om man äger Ayew så kan man ju behålla honom över de här 2 matcherna, skulle jag säga, då han fortsatt är ordinarie.
Yes, Burnley West Ham 3-0 och Burnley, ja, som sagt, Burnley hemma på Turf Moor är ett helt annat lag än när de är på resande fot. Hemma är man alltid bra och speciellt stabilt bakåt. Och efter att ha släppt in 7 mål på 2 matcher så bänkade Dyche båda ytterbackarna Peters och Loughton. Oklart om detta kommer att bestå, men det är ändå intressant. Med detta sagt så mötte de ett West Ham, enligt mig ett av de lag med absolut svagast form, framförallt defensiv form. Nu är även Wood tillbaka och bidrar direkt med mål. Ett godkänt och ett som blev bortdömt för offside. Även anfallskollegan Barnes fick fylla på sitt målkonto efter en längre torka. Detta svaga West Ham då? Ja, sedan Fabianski skadade sig och Roberto klev in mellan stolparna så har det gått ordentligt utför. Och han har stor del i alla tre målen i den här matchen. Kanske framförallt när han kastar in sista bollen i egen kasse. Det här gör ju att man bör hålla sig borta från defensiva spelare från West Ham. Och jag håller mig även borta från deras offensiv som det är just nu. En extra bra anledning till att hålla sig borta är att de i Game Week 18 då även har blank Game Week då de skulle möta Liverpool. Och om man satsar på tre Liverpool-spelare, vilket vi ändå rekommenderar, så är det bästa att inte ha någon West Ham-spelare som ställer till det där i Game Week 18 så man inte får ihop lag. I denna matchen fick de även två tunga skador i form av Mark Noble och Lanzini.
Yes, Tottenham Sheffield United slutar 1-1 och inte ens VAR kan rädda Spurs mot Sheffield, utan jag tycker matchen slutar rättvist oavgjort och är imponerad över Sheffields insats här. Tottenham, de har ett helt okej schema, men spelet tackar ju. Men är det någon spelare som i alla fall ser fortsatt intressant ut så är det ju Son som gör mål i matchen något turligt, men jag tycker att han hotar matchen igenom och ser ut som den Tottenham-spelare som är närmast och blir målskytt i matcherna. I övrigt så tycker jag enbart att Gazzaniga i kassen kan vara av intresset, och han har spelat bra och fyllt skorna från Juris på med bravur här på slutet. Sheffield United då? Ja, de fortsätter imponera och efter man har mött United så skulle en uppdubbling i försvaret kunna vara ett drag som visar sig smart. Men min personliga favorit är ändå Super Lundström tillsammans med Billy Mose på topp, som båda två i den här matchen är väldigt, väldigt nära att bli målskytta. Framförallt Lundström som har ett ruggigt skott i insida stolpen. Men Mose har även ett läge där han snurrar upp Spurs backlinje och sätter skottet en decimeter utanför ena stolpen, vilket Gazzaniga var helt chanslös på om det hade varit på mål istället.
Vi ska väl även lägga till kring Sheffield United där att Dean Henderson i mål kommer saknas här i Game Week 13 då han möter sin egen klubb Manchester United som han är utlånad ifrån. Så att dels så kanske det försämrar Sheffield Uniteds chanser lite grann i alla fall då de får ha dem nykomponerat där försvaret ska stå med ny målvakt, men kanske framförallt om man sitter med Dean Henderson att man är medveten om det.
Yes, absolut.
Jag går vidare med Newcastle Bournemouth. 2-1 till Newcastle blev det, men jag tänker ändå börja prata Bournemouth. Och att deras svit med hållna nollor skulle spricka var väl i och för sig ganska väntat, även om det var lite mer oväntat att det blev mot just detta Newcastle. Rico tycker jag fortsatt imponerar och kommer till bra offensiva positioner. Lite synd för honom är att målet som Bournemouth gör görs på hörna, och det är en hörna som är slagen av Fraser som delar på hörnansvaret med Rico. Nu är det i och för sig hörnmålet en väldigt kreativ hörnvariant, men det är till slut Fraser som får assisten då han spelar in bollen fint till Wilson, och då mittfälts Wilson. Jag tror på fler insläppta mål från Bournemouth efter landslagsuppehållet då det är Wolves, Spurs, Liverpool och Chelsea som är de fyra motståndare de kommande fem omgångarna. Om man trots motstånd tror på Bournemouth skulle kanske Fraser på mitten kunna vara ett alternativ då formen är stigande och han radar upp bra statistik från denna match. Callum Wilson däremot fortsätter att frustrera sina ägare med ytterligare en blankning. Newcastle, ja, de har ju ryckt upp sig på senare tid, men jag lockas ändå inte av någon av deras spelare oavsett. Deras kapten i försvaret, Lascelles, klev av skadad i den här matchen och lämnade arenan på kryckor med någon form av knäskada.
Ja, jag fortsätter med derbyt Wolverhampton-Aston Villa som Wolves vinner med 2-1 och Wolves, de fortsätter avancera i ligan och skiftet till 3-4-3 har gett dem mycket bättre offensivt spel på slutet. Och faktum är att man hade kunnat vunnit den här matchen mycket större än vad man till slut gjorde. Och det är framförallt Jimenez som har visat framfötterna. Men sen tycker jag även att Jota och Traoré som spelar de här ytterforwardspositionerna nu mer ser intressanta ut. Och jag håller väl Traoré lite högre på grund av att han står som mittfältare och är billigare. Men vi vet att Jota från i fjol kan vara en riktig poängmaskin också. Så vi får se om han hittar tillbaka till den formen. Han kommer i alla fall till betydligt fler lägen nu än vad han gjorde tidigare. Matcherna är fortsatt fina, vilket talar för fortsatt poäng från Wolverhampton-spelarna. Och man har ett väldigt bra läge nu i Europa League, precis som Manchester United. Man är inte helt klar, men det behövs bara ett kryss till så har man säkrat upp det där. Så att, det kan även bli aktuellt att de vilar lite spelare i Europa League. Aston Villa då? Ja, efter Newcastle-matchen nästa omgång så blir matcherna tuffare igen. Och jag håller mig helt borta från Aston Villa just nu. Den här matchen så missar även Heaton och med en skada. Och han är ett tidigt frågetecken till nästa omgång. Så det är lite besvärande för de som sitter på honom just nu. Men jag tror att skadan inte ska vara jätteallvarlig, utan han borde väl kunna vara tillbaka i spel hyfsat snart.
Southampton Everton 1-2. Southampton, precis som i många andra matcher den här säsongen, så har Southampton ordentliga defensiva problem på sina kanter framförallt. Dessa problem fortsatte mot Everton, och nu på 6 hemmamatcher den här säsongen så har man kryssat en och torskat 5 med en målskillnad på minus 16. Inte så smickrande siffror. Då får man ju såklart väga in att det blev en rejäl torsk hemma mot Leicester där. Men nej, det är inte bra oavsett att inte ha vunnit en enda hemmamatch. Och det luktar lite nedflyttning för Southampton om de inte får ordning på det här. Ings, som gör deras enda mål i denna match, är fortsatt ett okej budgetalternativ på topp. Men det är egentligen han som är den enda spelare jag kikar mot i ett annars svagt Southampton. Ett målvaktsskifte ser dessutom ut att ha skett i Southampton, då McCarthy nu startar i 2 raka matcher för Gunn. Det är ett bra schema som väntar fram till jul, men som sagt så är det svårt att hitta fantasy guldkorn i detta Southampton. Everton, ja, det är Norwich som väntar här hemma efter landslagsuppehållet, vilket borde kunna betyda en del poäng. Men därefter drar mardrömsschemat igång. Och det enda offensiva alternativ som jag tycker är intressant i detta Everton är väl Richarlison. Men jag hade knappast tagit in honom nu med kommande schema. Men han borde som sagt ha goda chanser till poäng i Game Week 13 mot Norwich i alla fall. Om vi inte har kunnat konstatera det förut så kan vi väl nu helt säkert slå fast att Sidibe har konkurrerat ut Coleman på högerbacksplatsen också, sett till att han nu har startat de senaste 4 matcherna för Everton. Men som sagt, med det här kommande spelschemat så vet jag att det är folk som sitter med Digné. Han har man nog kvar mot Norwich, men därefter så är det dags att gå vidare.
Ja. Och jag ska prata om Norwich och Watford, som Watford vinner med 2-0. Och vem om inte Deulofeu är det som fixar Watfords första seger för säsongen? Man har helt okej matcher, men jag tycker såklart att det finns bättre alternativ framåt, även om Deulofeu har gått ner en del i pris. Defensivt sett så ser det allt bättre ut efter tränarbytet, och där finns billiga Jan Matt för 4,3 som spelar en ganska offensiv backroll, wingback ibland och i en offensiv fyrbackslinje ibland. Eller Foster i kassen som har varit i hög form här senaste matcherna. Men som sagt, drar jag nog inte för stora växlar över att Watford slog Norwich då de är i riktigt dålig form. Ja. Norwich då, det här lär man väl få käka upp, men jag tycker att man ska dissa Pukki helt nu, även om de möter Arsenal om 2 omgångar.
Ja, med det så avslutar vi matchgenomgången och kikar in i poddligan. Och topp tre är faktiskt oförändrat, även fast trean Niklas Wenger knapar i kapp lite på ettan och tvåan i Respekt Woudinho och Joel Roge. Både Respekt Woudinho och Joel tog 69 poäng den här gameweeken. Och Wenger tar 84 poäng. Så att Respekt Woudinho har 804 poäng och det leder man med. Men som sagt, som jag nämnde förra veckan, så har han dragit en hel del utav sina chips. Jag konstaterar att Joel och Niklas på andra och tredje plats inte har använt några chips än, inte ens wildcard. Så att ja, jag tror nog att vi kan se ett skifte här snart där uppe i toppen. Poddlaget då, ja, vi tar 78 poäng men sen minus 8, så att 70 blir det väl totalt då. Men gröna pilarna och 643 poäng totalt och ja, men vi avancerar sakteliga och jag vill bara konstatera det att gud vad skönt det är att sitta utan Norwich-spelare en vecka. Vi fick någon gliring här inför Game Week 12 av någon lyssnare med de byten vi gjorde eftersom att Norwich ändå hade den här matchen mot Watford. Men trippelbytet kan man lugnt säga lönade sig. Vi bytte ut Sterling, Pukki och Cantwell. Och med, om vi inte hade gjort det bytet så hade ju Abraham fått kaptensbindeln. Så jag bara kollade lite snabbt om vi hade haft Sterling, Pukki, Cantwell och kaptenen på Abraham. Vad hade vi fått ihop då? Ja, det blev 21 poäng. Kollar man spelarna vi tog in då i Martial, Tielemans och Vardy. Och då kaptensbindeln på Vardy så stod det för 40 poäng. Och ja, bara kortsiktigt så blev det ju bra att ta de här 8 minus, men framförallt så står vi bättre rustade här framåt. Jag vet inte, men vi har ju kollat mycket på och försöka få in Robertson och dubbla upp i Liverpools defensiv. Jag vet inte om man ska säga defensiv med Robertson och Trent, men det blir väl förmodligen Mendy som får stryka på foten och då förmodligen även att vi kanske får downgrada Mount exempelvis, eller vad säger du?
Ja, det är väl så det känns just nu i alla fall, men det har ju oväntat blivit borta igen här på, och man vet inte riktigt vart han står, och Mount som sagt har ju även om han fortsatt är ordinarie i Chelsea och så har han inte plockat lika mycket poäng och inte heller imponerat lika mycket statistiskt de senaste omgångarna, så att han känns också som att han går att byta ut.
Innan vi hoppar in i alla de här lyssnafrågorna som ni har skickat så tänkte jag bara följa upp vårt kaptensval och differentialval inför den här gameweeken. Och vi var ju helt överens där, Stefan, både kaptensvalet på Vardy som mynnade ut i 12 pinnar och även differential där vi gjorde den ändringen att vi höjde upp det till 10% och då med Martial som tog 10 pinnar.
Ja, det var bra och det var som, jag hade en bra känsla på Vardy hela tiden. Nu är han den spelaren genom tiderna som har i Premier League som har gjort flest mål på Arsenal också, så att han gillar att spela mot Arsenal.
Yes, men lyssnafrågorna då? Ja, det är mycket lyssnafrågor beträffande City. Vi har väl pratat mycket om det, men det är lite kring en eventuell dumpning av Sterling. André Wideheim Ekelund skriver: Sterling och De Bruyne har som sagt inte levererat på sistone. Är det läge att byta ut båda mot Salah eller Mané? Eller om ni får välja en att ta ut, vem blir det då?
Jag hade plockat Sterling och det baserar mycket på att han står på 4 varningar och troligtvis kommer bli avstängd en match.
Ja, dessutom får man ju mer pengar kvar också.
Ja, jag tycker som du var inne på att De Bruyne har sett fin ut och borde ju eller hade mycket väl kunnat gjort assist mot Liverpool då han vaskar fram några fina chanser. Sen tycker jag att det har varit några lägen där han borde ha fått passningar tillbaka utav sina anfallskollegor som har varit lite för själviska och inte tittat upp och sett hur fina löpningar han fyller på med in i boxen.
Philip McLean är också inne på det. Nedgraderar Sterling till David Silva för att kunna få in Vardy i laget, eller ska man vänta och ge Sterling en chans tills dess de har mött ett svagt defensivt Chelsea på Etihad?
Jag hade inte plockat in David Silva just nu. Utan då hade jag hellre gått på Madison eller Pulisic i samma prisklass som känns mer givna och än vad Silva gör.
Mm. Och Fredrik Andersson då avslutningsvis gällande Sterling, han undrar om det är bra läge att byta Sterling och Connolly mot Martial och Vardy för minus 4, eller ska han ha kvar sin differential inom citationstecken i min liga med Sterling?
Ja, det är svårt, han får in, alltså jag tror ju jättemycket på både Vardy och Martial, så att det skulle absolut kunna vara ett alternativ att göra. Samtidigt, Sterling är en spelare som kan straffa en otroligt hårt, och mot Chelsea så har han säkert fina chanser att ta poäng.
Ja.
Svårt val skulle jag säga.
Ja, det är fler än vi som sitter med Mendy och kliar sig lite i huvudet där. Linus Hultstrand skriver det. Mendy är ju minst sagt en besvikelse de senaste veckorna. Eller kanske framförallt då Peps rotation som är besvikelsen. Men han undrar hur vi ser på det, om vi behåller förtroende för Mendy. Men det har vi väl svarat på, att han kommer nog få vika plats till Robertson. Sebastian Torstensson är också inne på det här, och om det är värt att behålla Mendy eller om man ska bort på grund av rotationen. Och undrar i så fall vem man ska ta in istället. Hans värde, eller ska man gå billigare?
Ja, nej. Ja, det var lite för optimistiskt att hoppa på Mendy kanske i första vändan där. Uppenbarligen så verkar han inte kunna spela allt för mycket fortsatt, och han har vilat de två senaste Premier League-matcherna. Även sagt, ett alternativ att gå upp till Robertson tycker jag är ett starkt case. Annars så finns det mycket billiga, bra backar, och jag vet inte vad han sitter med sedan tidigare, men vi gillar ju Lundström, vi gillar Soyuncu, vi gillar Tomori. Det finns säkert fler som jag glömmer.
Rico.
Ja, Rico, även om de matcherna kanske inte är så bra.
Nej.
Men som sagt, det finns lite många bra billiga backar att välja på.
Mm, absolut. Jag kan väl säga så här bara och lägga till ungefär vad du säger, men jag tycker att Mendys prisklass inte jättemycket intressant, utan har man råd att uppgradera till Trent eller Robertson så är det intressant, annars så går man billigare och kollar på att använda pengarna på annan plats. Om vi släpper City då, så har vi en kille här, Tobias Larsson, som står lite inför samma problem som vi gjorde inför Game Week 12. Han skriver att han vill få ut Pukki och Cantwell från laget och har 1,5 miljoner på banken. Och undrar vilka vi hade tagit in då.
Ja, vi valde ju att nedgradera en av våra dyrare mittfältare för att kunna få in lite bättre spelare på de positionerna. Så det tycker jag är ett alternativ om man vill göra det. Annars, raka byten så med lite pengar på banken, så har vi ju Jimenez som är lite dyrare än vad Pukki är. Och sen på mitten så kommer man nog få göra en liten uppoffring. Det finns inget alternativ som tilltalar jättemycket. Men en Jorginho som är straffskytt i Chelsea skulle kunna vara aktuellt. Dock så får man väl se lite vad Lampard gör nu när Kovacic, Jorginho och Kanté alla är tillgängliga, om man kommer styra om systemet något där, eller om hur det blir.
Ja, han skriver lite här hur hans lag ser ut, och jag ser att han har till exempel både Sterling och Kevin De Bruyne, så att jag hade nog gjort som vi gjorde helt enkelt, och kanske offra Sterling för att få in lite bättre spelare och lite mer pengar att röra sig med. Albin Andersson då, han sitter med tre Leicester-spelare, men han har inte Vardy, så han känner att han måste ta bort den utav dem han har för att få in Vardy. Och han sitter med Schmeichel, Soyuncu och Tielemans. Det är väl Schmeichel som får vika på foten, va?
Ja, det känns lite så. Han eller Tielemans är väl de som jag hade inte. Soyuncu tycker jag är riktigt fin och har visat sig vara en bra bonusspelare dessutom.
Ja, han har ju uppbackning i defensiven i form av Soyuncu, så jag vet inte om det kanske ändå. Jag hade nog skeppat Schmeichel, och det finns andra målvakter där som är intressanta. Om, med tanke på det, så har vi även en fråga från Robin Tuda. just kring målvakter. Han har noterat att det är mycket målvakter som har gått sönder på senaste tiden. Och jag kan väl tillägga även att det har skett det här i Southampton med målvaktsskifte och sådana här saker. Han undrar vilka målvakter som är bäst enligt statistiken och om man ska ha billiga, vilka som roterar bäst. Jag kan väl säga så här, statistikmässigt, vi kanske kan spara det till nästa vecka, Stefan. Vi brukar inte kolla på målvakter, men vi kanske kan göra det just i nästa avsnitt.
Jag vet inte riktigt hur vi ska kolla, men jag vet att till exempel att Henderson ligger väldigt bra till om man kollar på hur många mål han har som man borde ha släppt in på de chanser som har skapats mot honom och hur många som Sheffield har släppt in, vilket han har varit en starkt bidragande orsak till att det inte har blivit fler.
Men om vi kollar rotation då på om man har två lite billigare målvakter.
Jag tycker att Henderson är ett starkt val, så jag utgår därifrån. Och med Sheffield så roterar till exempel Watford bra. Även Burnley, och där gillar vi ju Pope också. Aston Villa är ett lag som roterar helt okej med Sheffield United om man tror på Heaton. Så det är väl dem. I den andra målvakten som kanske imponerar mest på mig, det är nog Ryan i Brighton och hans fina sätt att plocka bonuspoäng när det blir mycket skott mot honom eller när han håller nollan. Och med Brighton så är det framförallt Watford och Crystal Palace som roterar bra utav de billigare målvakterna.
Ja, med Ryan där, så det nämnde jag aldrig i matchgenomgången, men jag kan ju nämna det nu att Ryan plockar ju faktiskt 3 bonus trots att hans lag förlorar med 3-1 i den matchen, så att det säger ju en hel del om honoms chans till bonus, eller hans chans till bonus ska jag säga. Johan Gedhammar, han har en liten annan typ av fråga, men han har fler frågor. Hur många poäng tycker vi är okej för en spelare som har kaptensbinden?
Jag är nöjd så länge de gör poäng. Det mer än så ska man nog inte förvänta sig. Det viktigaste är att sätta den på någon som tar poäng.
Ja, jag håller med. Sen så är det såklart i vissa gameweeks så ser vi såna monsterpoäng. Men om man sitter och väljer kaptensbindel, så jag går oftast på en spelare som jag vet levererar vecka efter vecka eller har en sån känsla, än en spelare som har ett högt tak men som i varannan vecka inte tar några poäng. Så då går jag hellre på den som löpande tar poäng. Sen så vad som är bäst, det är lite hur man själv är inställd. Sen så undrar han vilken placering som är vårt mål för säsongen då med poddlaget och vart man bör hamna.
Ja, vi kanske får revidera det lite. Innan säsongen börjar så hade vi ju en förhoppning att komma topp 10 000 eller vi hade väl egentligen en förhoppning att försöka kunna utmana förra årets placering, men det inser vi blir tufft. Men inom 100 000 ska vi absolut kämpa oss, och jag ser det inte heller som omöjligt att ta oss till topp 50 000 när säsongen är slut heller.
Ja, nej, topp 100 000, absolut. Men mitt mål alltid när jag går in i säsongen, oavsett om det är mitt privata eller poddlag, så är det topp 10 000. Det är ett högt ställt mål, det ska man ha klart för sig. Och vi har haft en lite jobbig start, men jag tycker inte att det är helt kört ändå. Vi har våra chips kvar och har väl lite flyt med dem och lyckas få till det, så det är inte omöjligt. Men det är 7 miljoner spelare, så att om man kollar lite procentmässigt så där, så i alla fall topp 70 000. Det tycker jag definitivt det vi ska in i.
Vi ska göra vårt bästa hela säsongen i alla fall.
Absolut. Daniel Wickenberg, han letar efter en ersättare till Digné efter Norwich-matchen och kastar själv ut Doherty som ett förslag.
Ja, alltså jag nämnde inte Doherty i Wolves matchgenomgången, men han är också en spelare som har sett bättre ut. Dock så är jag lite tveksam till Wolverhamptons fortsatta... jag ser inte att det blir så många nollor, då måste han göra offensiva poäng för att det ska bli bra för den prislappen. Så att det är helt klart en chansning, men jag hade föredragit att gå mot Robertson eller billigare alternativ i backlinjen.
Ja, precis som Mendy egentligen där, att antingen om man har möjlighet att kliva upp en nivå till Trent eller Robertson, eller gå billigt, och det finns så många bra billiga alternativ i försvaret. Och avslutningsvis här från Facebook-frågorna så undrar Lukas Samuelsson vem man skickar in istället för Callum Hudson-Odoi, max 6,5. Men kan vi säga det, ja, men bästa försvar, bästa mittfältare till ett maxpris på 6,5.
Yes, det är en lite trixig position. Så men det finns ju några strax över, men det är ju inte aktuellt för han då. Och då vill jag Trossard, men han har väldigt svåra matcher, så att det kanske är lite för tidigt. Och då vet jag att vi resonerar i alla fall i poddlaget att det kanske var värt att gå ner mot Jorginho i strax över 5 miljoners klassen då, och inte ha allt för stora förhoppningar, men han är straffskytt så att det kan komma lite bonusmål. Vi har även sett att han har gjort någon assist i öppet spel, så att ja, det finns lite poäng i honom i alla fall.
Ja, kan kasta in några olika alternativ. Jag tycker att McNeil i Burnley har sett ganska intressant ut. Han kostar väl 6,0 tror jag. Vill man chansa med James i United för 6,2, kan man göra det. Ja, det är en svår prisklass. En rejäl chansning, men som kanske skulle kunna ge utdelning. Jag nämnde han inte när jag pratade så 15, utan nämnde bara Ings. Men Ward-Prowse tror jag är prisad strax under 6 miljoner. Och han brukar kunna göra ganska bra ifrån sig med när de har lättare spelschema. Och nu lättare spelschema. De möter Arsenal borta i Game Week 13. Men sen är det dubbla hemmamatcher mot Watford och Norwich. Och sen Newcastle borta. Ett bedrövligt West Ham hemma i Game Week 17 och sådär. Så att ja, det skulle kanske. Men det, som sagt, man ska ju ha rimliga förväntningar på spelare i den här prisklassen. Yes, har vi nog...
Ja. Du gillar fortsatt inte McTominay?
Nej, jag gör inte det. Han är ju billig, prisad 5,1. Han klev dessutom ut skadad här med en ankelskada senast. Jag vet inte riktigt hur illa det är, om det kommer att hålla honom borta någonting. McTominay som spelare har gjort det väldigt bra, men jag är inte som fantasy-spelare, så är inte jag något fan av honom där.
Jag kan kasta in Ruben Neves i Wolves, som har fått en lite annan roll nu när de har bytt till 3-4-3. Lite mer framskjuten roll, men som sagt rimliga förväntningar på honom också.
Mm. Traoré ligger väl där också, som du nämnde i Wolves.
Ja, Traoré, just det. Traoré är ett bättre alternativ i sånt fall. Han ser bra ut. Kanske inte så att han kommer till massvis med avslut, men han borde kunna ha bra chanser att göra assist, då han ofta springer förbi sina motståndare och gjorde det med frekvent mot Aston Villa. Hade även ett skott i virket som där det sjönk till ordentligt. Så att, ja, han har nog också lite poäng i sig faktiskt.
Mm. Hade vi några frågor från Twitter den här veckan?
Ja, det hade vi. Jag ska ta fram dem. En sekund bara. Nu ska vi se. Vi har fått från Samuel Pettersson. Sitter med både Ederson och Heaton med en free transfer och 0,8 på banken. Vad gör man?
Ja, det beror lite på om man vill göra ett målvaktsskifte med den transfern, lite på hur laget ser ut som det gör. Men Ederson är ju läge att plocka ut, kan jag tycka. Jag vet inte riktigt hur länge han blir borta, om vi har hört något om det, men jag tror inte att han kommer vara till spel här efter landslagsuppehållet och då ha 6,0 på en målvaktspost. Det beror lite på hur ens lag ser ut. Antingen så försöker man ersätta med en lite mer dyrare målvakt. Men jag är inte så sugen att lägga pengar på Alisson, då jag mycket hellre sitter med Trent och Robertson. Och som vi har varit inne på med Schmeichel, som annars kunde vara ett bra alternativ. så tycker jag att det finns bättre alternativ i Leicester än att ta upp en målvaktspost. Så att jag hade nog gått ner hit, hade jag haft kvar. Jag tycker att han fungerar bra, och så får man väl kolla med någon målvakt som roterar bra med honom. Kanske Henderson i Sheffield till exempel, sparar man en del pengar som man kan lägga på annat håll.
Ja, det tråkiga för Samuel är väl kanske att han behöver ha någon som spelar nästa omgång, om det skulle vara så att båda är borta.
Ja, och där kanske han i så fall ska avvakta då och se, se om Heaton kommer kunna komma till spel i Villa. Det är inte alls omöjligt skulle jag säga. Och då tycker jag Henderson är ett jättebra alternativ, och så spelar man Heaton i Game Week 13 då de har en hemmamatch mot Newcastle, som ändå får ses som en bra match och ha Heaton i kassen. Skulle det vara så att man får information om att Heaton inte kommer att spela, ja, då kanske man får kika runt lite mer, kanske vända sig till Pope i Burnley. De möter Watford borta om man bara kollar Game Week 13. Men sen kommer lite tuffare matcher och sådär. Jag är inte helt säker på hur Pope roterar med Heaton. Förmodligen ganska dåligt om Heaton roterade bra med Sheffield. Och Pope roterade bra med Sheffield också.
Nej, de roterar inte jättebra.
Nej, så att jag hade nog hoppats, jag hade avvaktat och så hade jag hoppats att Heaton får grönt ljus inför Game Week 13, och då hade jag tagit in Henderson.
Yes. Johan Eriksson, han undrar, han tycker vi ska prata lite om våra privata lag, men det tycker inte vi. det går ju för jäkligt, men
fan, jag är riktigt vind i seglen nu.
Ja, nej, men det har ju både jag och Alex har ju spottat upp oss här på slutet, så mycket kan vi väl säga. Men vi ligger ungefär där poddlaget ligger, kan vi också meddela.
Ja, jag hade en game week med 91 poäng kan jag också säga här, game week 12.
Ja, absolut. Jesper FPL, han undrar vad man gör med Aubameyang.
Ja, han gör man sig av med. Egentligen är det väl du som ska svara på den frågan som Arsenal-fan, men jag menar, Aubameyang är prisad 11,0. Alltså det finns så mycket bättre spelare än honom. Alltså han kommer ju fortsätta ta poäng. Men om man nu vill ha Arsenal-täckning, då tycker jag ändå man kan gå med Lacazette som är billigare och har mer pengar över. Visst, det kan vara en differential-kapten att ha Aubameyang här med det här spelschemat som kommer. Han kommer säkert kunna göra en del mål. Samtidigt så, som du har varit inne på Stefan, att inte ens offensivt har det sett speciellt bra ut. Det kommer inte till så mycket avslut och sådär. Så, i våra rekar har vi ju nämnt en trio av anfallare i form av Vardy, Jimenez och Abraham. Och alla de håller jag högre än Aubameyang, sett vad man får för pengarna. Så ja, om man inte har Vardy så tycker jag definitivt att det är ett givet byte.
Ja, ja absolut. Det har inte sett bra ut. Men sen har nu de tre kommande är Southampton, Norwich och Brighton. Så att, ja, det kan vara riskabelt att plocka ut den om man har behållit den så här länge också.
Ja, jo, det kan det vara. Men jag tycker som sagt det är för mycket pengar.
Yes, Arvid Julander. Tog in Delofeo till Game Week 12. One night stand eller något seriöst att satsa på?
Ja, men Delofeo, det är en svår spelare. Stefan, du har ju lite erfarenhet från honom. Han har gjort det besviken många gånger. Och jag vet inte, de har väl... nu är Dini tillbaka också. Ska in där i mixen bland anfallarna. Jag vet inte vart det ställer Delofeo. Samtidigt har väl Delofeo sett ganska pigg ut nu på senare tid, relativt pigg ut då för att ändå var i Watford då. De möter Burnley hemma, Game Week 13. Burnley är som sagt inte alls lika bra borta som de är hemma, så där borde det kunna finnas chans till poäng. Möter Southampton borta i Game Week 14, och som jag var inne på så Southampton har det jättetufft defensivt hemma. Så att Ja, jag hade nog suttit kvar med Deulofeu ändå, som det är just nu. Sen så är det kanske inte en spelare man håller hela säsongen, men jag hade nog inte offrat ett byte där som det är just i detta nu.
Nej,
vad säger du?
Nej, inte jag heller. Jag förstår inte riktigt varför Arvid vacklar. Om man nu har plockat in Deulofeu förra omgången och får 12 poäng från honom, så borde han ju vara nöjd med det och liksom behålla honom över de här två fina omgångarna som kommer i alla fall. Annars kan man ifrågasätta varför han tog in honom i första början. Simon Johansson, dags att lämna Sterling-båten till förmån för Salah.
Ja, vi har pratat ganska mycket om det här och jag tycker absolut att det finns ett case att omfördela resurser. Med det sagt så tror jag som sagt att Sterling kommer fortsätta ta poäng lite hela tiden. Han säger Salah där. Jag tror ändå jag hade gått på Mané. Om man redan har Mané så... jag lutar mot en uppdubbling i försvaret, men det är såklart ett alternativ att gå på Salah. Men jag tycker att det finns ett case att lämna Sterling. Men med det sagt så skulle jag säga så här, det beror så extremt mycket på hur ens lag är uppbyggt. Jag hade inte vågat gå utan varken Sterling eller De Bruyne, utan jag tycker att man bör ha en. Så att om man inte har De Bruyne hade jag inte tagit ut Sterling.
Yes, jag håller med. Dags för sista frågan då. Det är Soft Charles som tycker att vi ska snacka anfallare.
Ja, det kan vi väl göra. Och som jag nämnde lite tidigare, att de tre som både du och jag håller högst just nu i vår rek, det är ju Vardy, Jimenez och Abraham. Och det var ju även någon som skulle prata våra privata lag, och både du och jag i våra privata sitter med just den anfallstrion. I poddlaget så har vi inte Jimenez tror jag, utan vi har Ings där istället. Och han tycker ändå är en helt okej spelare sett till då hans låga pris. Vad har vi annars för forwards och nämna? Jag tycker inte att spelare som Aguero och Aubameyang riktigt gör skäl till sitt höga pris just nu. Inte heller Kane. Ja, det är väl, ska man bolla upp någon sån där som borde kunna ta en del poäng, så är det väl Rashford i United. Jag vet inte, är det någon annan, eller vad tycker du själv om Rashford förresten?
Ja, jag gillar Rashford. Jag tycker han har sett jättefin ut nu när Martial är tillbaka, och om jag kollar på deras matcher där över tid också, så ser det också bra ut tycker jag. Det är egentligen bara City-matchen borta i omgång 16 som jag inte gillar sådär supermycket, eller som tror att inte Rashford kanske, eller som det blir lite svårare för Rashford. Men han har ju absolut chans att göra mål på ett City som har sett sämre ut i defensiven än vad det brukar se ut. Så att, jag gillar deras matcher på lång sikt här. Så Rashford är den som är närmast att hota den nämna trion som du bollade upp där i början för mig.
Anledningen till att jag håller Rashford bakom de här tre som vi ändå rekommenderar är att jag inte riktigt litar på Uniteds offensiv tillräckligt, utan vissa matcher så ser den väldigt fin ut, som här mot Brighton så skulle Rashford mycket väl kunnat komma iväg med ett hattrick exempelvis, och i andra matcher så bara händer absolut ingenting, och då tycker jag att både Vardy, Jimenez och Abraham känns mer trygga game week efter game week att leverera. Men Rashford ska med där uppe, men det är de fyra jag tycker som förtjänar omnämnande kring strikers. Och det var sista frågan sa vi, så vi rundar väl av där och tackar för alla som har lyssnat och kommer tillbaka i nästa vecka med lite fokus på statistik som vi brukar göra i landslagsuppehållen. Men vi återkommer då och stort lycka till. Jag tycker det är att ni alla ska ha lite is i magen och inte göra så mycket byten nu innan då det är ett långt uppehåll och det kan hända mycket saker här i landslagsuppehållet. Ha det bra allihopa.
Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.